Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hallå, hallå. Välkomna till Elbilsveckan med mig, Kristoffer Gullin, och den eminenta Peter Esse. Hallå Peter, hur är läget med dig idag?
Hej Kristoffer Gullin, läget är strålande. Lika bra mår inte min mic, så att nu står jag här med en extra mic. Och det betyder att det kommer låta lite annorlunda från mig.
Ajajaj, aj, aj. Är det inte du som ska vara teknikkungen av oss två här? Och så får du inte ihop tekniken.
Ja, men jag börjar tappa det helt här nu. Jag springer ut med gamla iPhone, så jag är ett helt år gammal och bryr mig inte så mycket om vad som händer i den världen längre. Uppenbarligen så lyckas jag inte kunna få igång ett enkelt ljudkort heller här. Får felsöka efter inspelning, kan man ju säga.
Absolut.
Det här är ett avsnitt där vi har fått in ganska så mycket feedback.
Precis, jag har fått lite från mitt förra veckans utspel om Volkswagen. Peter har fått lite om elpriset som han nämnde. Men vi ska också prata om Zigor X som båda av oss har varit och provkört. Även Polestar 2 har du provkört. Och dessutom så har Q3 tagit slut och därmed så har vi lite siffror och statistik till er. Men om vi börjar med mitt om Volkswagen då. Jag gjorde ett litet utspel förra veckan där jag sågade MEB-bilarna rätt hårt. Efter att Peter hade berättat att de har inte stöd för AutoCharge och de får inte heller någon förvärmning. Och när jag lyssnade på det i efterhand så kan jag delvis förstå det. Det lät lite som att jag inte rekommenderar att man köper en MEB-bil av de två anledningarna bara. Just AutoCharge och ingen förvärmning. Och så är det naturligtvis inte. Det finns ju mer till det där. Vi har ju den här mjukvaran som Volkswagen har haft problem med under rätt lång tid. Och även om det börjar bli bättre så har utrullningen tagit väldigt lång tid till de äldre MEB-bilarna. Och det har varit batteribyten och det har varit, alltså 12-volts batteribyten. Och det har varit mycket strul där. Dessutom så är det ju bilar som inte laddar särskilt snabbt och de drar inte heller särskilt lite heller, och det är i sig en dålig kombo. Visst, de har trevlig åkkomfort och så, men rent krasst så har ju MEB-bilarna haft mycket problem, i min tycke. Och därför så blir det ju bara svårare och svårare att rekommendera de bilarna. Så det var lite det jag var inne på, att hela plattformen i sig är ju trött och omodern. Som om man jämför med många av de andra elbilar som finns idag. De har ingen mobil som nyckel. De har fortfarande strul med det här med OTA-uppdateringar. Och det är mycket sådana grejer. Den känns liksom inte modern, ID4 till exempel. Och Skodan, den har jag alltid sagt att det är en bil som råkar gå på el. Det är inte världens bästa elbil om man säger så.
Alltså Skoda Enyaq iV.
Ja, precis.
Men vänta. Är det inte Skoda Enyaq iV som är din generella rekommendation till?
Ja, men det jag börjar känna att jag så här, kan jag fortfarande rekommendera den bilen med gott samvete, för att den drar ganska mycket. Det är en praktisk bil, och det är någonting jag insett den här veckan, kan vi prata om sen. att det är det vi svenskar verkligen älskar mest av allt. Praktikaliteten, och då är det en jättefin bil, men det är ingen vidare bra elbil. Den är ganska törstig, den laddar inte särskilt snabbt. Den känns ganska omodern överlag, och jag har ju suttit med Cupra-appen som bara är en spegling av resterande Volkswagens appar här under ett par månader, och alltså den är ju inget att skryta med, om vi säger så.
De har ju en användarhantering där som är lite problematisk på det sättet att du kan bjuda in någon annan, men du kan inte sen göra någonting.
Nej, men precis.
För den gäst, det finns inget, du kan inte sätta igång någon förvärme eller någonting och sådär.
Och sen när vi pratade om det här med förvärmning av batteriet nu, och så säger du att det saknas hårdvara i de här bilarna som gör att det inte fungerar. Då blir ju min fråga, hur länge har Volkswagen vetat om att den här hårdvaran saknas i bilarna? Och varför har de inte gått ut och sagt det här tidigare? På din video som du gjorde så är det ju många som är besvikna över det här. Och jag blir lite så här att, kunde Volkswagen ha varit tydligare med det här från början? Eller har de skjutit det här lite under mattan för att de är rädda att det ska förstöra en försäljning?
Mm. Jag tror att vi ska förtydliga här också att det är nog inte hårdvaran som saknas för att få igång förvärmning. Jag ska säga att jag inser att jag nyss sa det här med att man kan bjuda in andra användare och de kan inte sätta igång förvärmning. Jag ska bara förtydliga där att när jag menar den förvärmningen så menar jag förvärmning av kupén. Väldigt viktigt då. Och nu har vi gått över till förvärmning av batteriet som också i sig sker vid det tillfället vid om du ska lämna hemmet. Men nu ska vi alltså gå över från förvärme av det till förvärme av batteriet där du är ute och reser. Det vill säga att du ska köra och så ska du ladda om 20 mil och då kommer bilen börja...
När man navigerar till hela Ionity, ja, till exempel.
Värma batteriet till optimal temperatur för att du ska kunna ladda snabbt då.
Precis.
Jag ska förtydliga där att det är nog ingenting... Och detta vet jag inte, men så som jag liksom känner av, så det är nog ingenting som saknar när det kommer till förvärme att kicka igång det hårdvarumässigt. Utan vad det handlar om är att man har satsat allt krut på nu mjukvaruuppdatering 4 som är mycket. Bland annat då så ger det förvärme då, som vi har pratat om vid distanskörning. Och du får ett nytt gränssnitt som är mer modernt. Det känns lite Volkswagen, men det är modernare och trevligare. Och man har ju lärt sig väldigt mycket, så att säga. Det är ju den här uppdateringen som någonstans kanske skapar en bra grund för Volkswagens MEB-bilar framöver. Och det jag sett av det så känns det stabilt och bra och härligt och trevligt och tryggt. Och man har lärt sig mycket. Volkswagen upplever jag liksom när man träffar dem. De är ett ganska så jordnära bolag. Så nu jordnära världens näst största bilkoncern kan vara. Och Volkswagen som märke är ju världens näst största bilmärke då. Och så, men jag upplever dem, de är så öppna de kan vara och det går lätt att snacka med och så vidare. Så där liksom, någonstans så känns det som ett bolag som lär sig väldigt mycket ihop med sina kunder då. Det vill jag ju stryka under. Men med det sagt så känns det som att man har satt en liksom, okej, nu ska vi inte lägga mer krut på de gamla mjukvaran här. Vi ska se till så det fungerar på de bilarna, utan vi lägger allt krut på 4.0. I 4.0 så lägger vi då också att vi skapar då så att bilarna får förvärme av batteriet. Sen så har man också tagit ett principbeslut, verkar det som, att vi ska bara utveckla 4.0 till bilar med ny hårdvara. Så att det är som en triangel där. Det är inte den nya hårdvaran som krävs för förvärmning, men 4.0 krävs för förvärmning och 4.0 kräver den nya hårdvaran. Den här som man hänvisar då till nya krav ifrån den här samarbetsorganisationen som sätter vilka krav på bilar vi ska ha i allt från lyktor till annat i Europa och stora delar av världen. Och man kommer till och med döpa de här bilarna till så här Eneco. Det kommer stå inom parentes, känns det som. För de har gjort det till en grej då att det här är nya krav och våra nya bilar med ny hårdvara har det kravet. Och det är dessa bilar som får 4.0 då. Så absolut, folk blir strandade, kanske bokstavligt ibland. Men där måste man också förstå att förvärmning av batteriet är inte en otroligt nordisk grej.
Det är mycket möjligt, men jag gör bara åt den nordiska marknaden, eller svenska marknaden. Där har det varit väldigt mycket snack om förvärmning för MEB-bilarna. Jag tycker att det här är någonting som Volkswagen inte har levererat på.
Det har de verkligen inte gjort. Det ska ju sägas att Volkswagen säger ju mycket riktigt att de har ju aldrig sagt att förvärmda batterier ska komma. Men det har återförsäljarledet. Det har varit ett sånt mantra hela tiden när folk har frågat. Allt, det måste man kunna erkänna. Och det måste man kunna kanske utbilda sitt återförsäljarnät bättre då. Det har hela tiden hetat att alla klagomål som har kommit på de här bilarna vid både innan och efter införsäljning har det hetat att ja, men detta kommer i en framtida uppdatering. Inklusive förvärmen av batteriet. Särskilt förvärmen av batteriet har hetat detta kommer i en framtida uppdatering. Det kan man inte sticka under stolen med, för det har det hetat hela tiden överallt.
Precis. Så i min bok så har Volkswagen-koncernen väldigt mycket att bevisa med de här nya motorerna och den nya mjukvaran som kommer 2024. Och det lilla jag har sett av mjukvaran så ser det också bra ut. Men det enda jag har sett av det är i en stillastående bil. Jag har inte kört en bil med mjukvaran, jag har inte sett en färdig version av mjukvaran. Så det jag har idag kan jag inte säga att det här kommer bli en succé. Jag behöver testa det och det ser jag fram emot att göra med ID7 och ID4, 85 och gud vet allt vad de kommer att heta.
Ja, min största kritik här, jag delar den, det här med en viss otydlighet. Någonstans så är det så här, varför har vi årsmodeller helt plötsligt? För det känns som att förändringarna sker i mitten av årsmodellerna ändå. Så att ID4 2024 som tillverkas, ja nu vet jag inte för jag har inte fått svaret från vilken vecka det här ändras. Det kan ju vara här nu innan den här avsnittet har kommit ut. Nej, då kommer det stå så här att ja, men bilar som är ID4 och årsmodell 2024 kommer ha den här funktionen då. Sen kommer det stå så här jättelitet från vecka X då liksom. Herregud, om vi ska ha årsmodeller så kan vi väl hålla oss till förändringarna på årsmodellsbasis eller?
Känns som att vi behöver, Tesla har ju aldrig jobbat med årsmodeller. Vi behöver nog kanske hitta på något annat där. Jag vet inte. I techvärlden ja. Så har ju revision A, B och C varit väldigt populärt. Mm. Vi kanske ska ha ID4 ja. Revision B här.
Konsumentteknikvärlden är ett orge av tydlighet i jämförelse med bilvärlden. Och vi ska faktiskt fortsätta med detta. För jag har nämligen en feedbackfråga till dig, Kristoffer Gullin, ifrån mig. Som jag kom på här nu, som jag har haft i mitt bakhuvud att fråga dig.
Oj då, okej.
Okay. Om jag har missuppfattat någonting. För nu ska vi in på Volvo.
Åh, vad trevligt.
På tal om otydlighet så har ju Volvo till stor del haft en viss utmaning när det kommer till att sätta upp sina sidor för Volvo EX30 och vad som ingår i de olika paketen.
Det kan man väl minst sagt säga.
Vi redde ju ut här för några avsnitt sedan var vi egentligen fick körassistansen, det vill säga den här som jag menar är körassistant, det vill säga pilot assist, det vill säga att den håller sig på en inom samma fil. Inte att blanda ihop med lane assist som korrigerar bilen om vi så skulle köra ut över en sträckad linje eller en linje överhuvudtaget. Så, och det har de fortfarande inte uppdaterat sidan. Men när vi sen fick bekräftelse att ja, men det är plus och vad heter den? Ultimat? Nej, Ultra. Heter
Ultra, väl jag största. Säger Ultimat för att det hette den. Ja, Ultimat. Det hette XC40 i början. Eller något sånt.
Ultimat. Ja, Ultra, sen är det sådana väldigt, väldigt speciella fotbollsanhängare. Jag kan ju inte den världen. Kristoffer Gullin, då ska vi se om det är jag eller du som har missuppfattat någonting. Om jag vill ha 22 kW laddning av någon outgrundlig anledning på min Volvo EX30, vilken version ska du köpa?
Plus eller above, eller högre skulle jag säga. Eller är det tillhör det... Det här känns som en kuggfråga. Tillhör utrustningsnivån eller tillhör det batteriet? Det är egentligen det jag undrar. Jag tror att det tillhör utrustningsnivån. Så ja. Du ska ha plus.
Det är rätt och fel, Kristoffer. Jag har dubbelkollat detta. Det tillhör utrustningsnivån, men det är bara ultra.
Jaha.
Och det är de visst inte tydliga med. Men i det som jag har fått för mig att du har berättat för mig och... Det som jag sen googlat på detta och läst då när de introducerades. Det verkar vara konsensus för i alla fall svensk del och svenska journalister. Att Volvo EX30 har 22 kW AC-laddning på det stora batteriet.
Det jag har sagt är att värmepumpen ingår med det stora batteriet.
Eller har du sagt att värmepumpen ingår med det stora batteriet?
AC-laddningen har jag trott tillhör utrustningen som sagt.
Utrustning, okej. Ja, men Nej, det behöver man aldrig göra. Det kan ju vara jag som egentligen kan lyssna också. Men om man googlar lite snabbt på detta så får vi då ganska så rådande konsensus över att det ingår i för svensk del då artiklar så ser det ut som att det ingår i det stora batteriet då. Det hade inte varit helt orimligt heller att det var en grej som hade med batterin att göra. Visserligen så klarar ju alla batterier 11 eller 22 kilowatt. Det har ju egentligen ingenting med det att göra, utan det är ju naturligtvis, ska vi säga, likriktaren, inverten.
Så du menar att laddhastighet inte har något med batteriet att göra? Vi pratade om NIO förra veckan.
precis, AC-laddning.
Ja, det är sant, ja. Ja, okej då.
I och med att alla batterier klarar ju förhoppningsvis högre effekt än så då. Men det har ju faktiskt ingenting med batteriet att göra på det sättet, för att batteriet vet ju inte om hur vi laddar. Om vi laddar DC eller AC, för att batteriet får ju alltid DC-ström. Batteriet får ju alltid likström via då likriktaren som sitter i bilen här. Det skulle vi alla ha, en liten likriktare i livet som riktar oss rätt håll.
Mot liken, eller hur var det?
Mot liken, precis. Ja, men växelriktare är ju farligt. Då springer vi runt om vi inte vet var vi ska någonstans. Jag har också, ska sägas, fått lite feedback ifrån Hantverksvägen i Södertälje. Alltså Volkswagen Group. Denna gången så är det Audi PR som har hört av sig igen. Det är nog den person som jag får mest konstruktiv feedback för från efter min avsnitt. Men så är det, man pratar mycket om Audi. Skickade en liten bild på handboken faktiskt.
Oj.
Det var... Ja, precis. Hon visade då var jag hittade den här knappen, för att jag kritiserade ju MEB-bilarna då, alltså allihopa. Det vill säga Volkswagen ID4, 5, 3, Cupra Born, Skoda Enyaq, IV och Audi Q4, om att det finns ju ingen knapp för att lossa kabeln, du vet. Eller avbryta laddningen.
Ja.
Fysiskt. Men i just i Audis fall så hittade jag inte heller någon mjukvarumässigt då. Men det är helt enkelt så att vi går in under fordon, laddning och effektivitet och sen ladda. Och där så finns det en knapp långt in i den menyn där vi då kan avbryta laddningen om vi så vill.
Det där har vi pratat om förut, men det ska ju finnas en fysisk knapp vid laddkabeln. Det är ju urdumt att jag ska behöva hoppa in i bilen för att avbryta laddningen.
Det ska ju finnas en fysisk knapp vid själva kontakten. Ja, och finns inte detta så ska ju den knappen vara i... Alltså bilen vet ju om att den laddas. Och ofta är det ju så, till exempel på Volkswagen uppdaterades ju det. Att den här menyn som dyker upp när vi börjar ladda och sitter i bilen, så finns det ju en sån knapp där.
Ja, den är
ju
jättestor, den går inte att missa.
Precis, ja. Det var det faktiskt inte de första versionerna. Men Audi där, de har gömt den lite längre där. Och det är lite synd. Audi har ju, de har ju så här, så du kan dra lite uppifrån. Och så får du ner ibland lite bilar som har lite specifika funktioner där. Exempelvis i e-tron GT. Så kan du liksom dra ner från, så kan du ta upp vingen och sånt. Och så finns det lite, det finns någonting till här som jag inte kommer ihåg. Vad var det på Q8?
Alla måste ju ha snabbknapp för att få upp vingen.
Det är klart man måste. Där har man kunnat ha det exempelvis. Vi fortsätter med någon som har varit på ICA och laddat.
Mera feedback,
ja. Vi är halva podden här blir feedback.
Precis, den här gången till dig.
Ja, precis. Detta var mer en fråga faktiskt i detta. Osanningar är rubriken på det mejlet. Men det går vi in på strax. Nu är det någon som har handlat på ICA. Pierre. Han tackar för alla fina inslag på YouTube och har lärt sig mycket. Och han tittar också på andra YouTube-kanaler så som Tesla Björn och en trevlig krabat som heter Kristoffer från Elbilsmagasinet.
En skummis.
Ni har lärt mig så mycket som jag skulle vilja skaffa elbil, just för att jag känner mig trygg baserat på detta. Och det är ju himla trevligt att höra. Och han fortsätter att han gillar mina inslag när jag översätter kanslisvenska så en vanlig dödlig förstår då. Härligt, härligt, härligt. Så färdigsmörat skriver han sen då. För här kommer frågan. När han var laddad på ICA så laddade han för 10 kronor. För han har en Skoda Octavia hybrid med 37 kilowattimmar batteri.
Oj! Har de så stort batteri?
Ja, fint, vet du.
Alltså det är ju större än Mini Cooper.
Ja, verkligen. Ja, det bör... ska räcka 5-6 mil, då är de inte effektiva. Alltså.
Nej.
Så är det. Han behöver ju stanna och stödladda då på ICA Maxi. Timme då, 10 kronor. Vilket är ju ganska långsam laddning då. En fas på denna bil är det ju. Men Virsta EV Charge har dragit 250 kronor. Aj, aj, aj. Och sen ser han då att det korrigeras ner till 10 kronor. Och detta gör Pierre väldigt upprörd. Det har man all rätt att bli. Men det ska sägas att det sker inte en dragning utan det sker en reservation då. Dessa reservationer ska korrigeras nästan omgående direkt efter laddningen.
Det här är ju någonting vi ser ganska ofta frågor om. Vad är en reservation, Peter?
En reservation är att banken säkerställer så att det finns tillräckligt mycket pengar på kortet för att du ska kunna ladda då. Och då säger man att ungefär, då har man kommit fram till att ungefär 250 kronor är väl någon form av rimlig gräns där då. Och skulle det vara så att det laddas mer än så, ja men då tar vi den risken. För man vill inte reservera för mycket, för att inom fossilbranschen då, när det är så himla dyrt med fossila ämnen, så där reserverar de ju så här 1500 spänn liksom.
Ja, och jag vet ju vissa som har riktigt stora tankar, kanske främst när det kommer till bussar eller lastbilar där, de får ju sluta tanka och sen fortsätta tanka för att man kan bara tanka för typ 10 000 kronor eller någonting.
Ja, just det. Det är faktiskt en annan grej där. Där är problemet att räkna klarar inte mer. 9 999. Ja, den är tuff den tankningen. Men det var faktiskt, det var ju ett nytt sånt, om det är EU-direktiv eller bankdirektiv som är större än så kanske. Men att saker och ting behöver reserveras så att du inte liksom kan övertrassera ditt konto då. Problemet som uppstår med kanske elbilsladdning, det är ju att om det krånglar och så har du försökt tre gånger så har det reserverats 250 kronor gånger tre, men alla det kommer tillbaka sen. Dessvärre kan det uppstå problem när det tar lite tid, och det är ju ett dilemma då om man lever lite på gränsen. Men man behöver aldrig vara rädd att en reservation är en dragning. Det ska också stå att det är en reservation, antingen för att det står att det är en reservation eller att det på något sätt är en lite annan färg eller kanske grått istället för svart och sådär.
Annan typsnitt brukar det kunna vara också, eller kursivt, ja, eller någonting sånt där.
Just det. Ja. Ja, så att den kommer vi inte ifrån den. Bästa är ju helt enkelt att förhoppningsvis att det reserverar. Ja, det får vi ta. Däremot så att förhoppningsvis ska det inte krångla med kortet där när du betalar för laddningen. För då kan det ju uppstå ett problem där det reserveras lite väl mycket pengar kanske då. Det vill säga för att du har dratt det tre gånger och det kommer bara igång den tredje gången. Men reservationen är kvar. Kan ta upp till 2 veckor och få bort det där, har jag med.
Har man ett tankkort med Visa eller Mastercard idag, då skulle jag rekommendera att man registrerar det kortet i laddapparna till exempel.
Ja.
Jag har ju tankkort som jag har använt tidigare för bensin. Numera använder jag ju det för just laddningar.
Ja, och då ser man ju aldrig riktigt det, för det belastar ju aldrig heller din liksom kredit.
Nej,
och så.
Precis.
Då ser man ju det om det är på banken. Ja, på tal om belasta krediter så ska vi då prata om elpris. Jag fick ett mejl här ifrån Ivan. Och han skriver hej utropstecken. Alltså grejen är, om man skriver hej utropstecken till mig, då det spelar ingen roll vad man skriver därefter. Man är alltid härlig liksom. Det är så här, hej tjena. Men rubriken var osändningar kring elpris. Han skriver, jag skulle vilja att ni nyanserar er vad det gäller vad det kostar att ladda bilen hemma. Ni och många med er påstår ibland att ni kan ladda bilen för enstaka ören per kilowattimme. Det kan vara bra att påminna om att man som slutkund inte bara betalar spotpris på elen, utan det tillkommer en väldigt massa avgifter i form av nätavgifter, energiskatt, moms, elcertifikat etc. Det betyder att även om spotpriset är negativt betalar man även krona per kilowattimme. Och han skickar en länk här till man kan se detta. Och så, det är jämförelse med dessa priser man ska titta på vad snabbladdning kostar då. Jag tycker det är rena fantasier att man kan ladda för några ören hemma vid. Detta är ju 100% rätt ifrån Ivan. Och jag fick den frågan tidigare också från en annan i forumet i elbilsveckan.se. Och grejen är att jag tycker jag är så himla bra på att liksom alltid lägga till det här med att jag sen tillkommer nätavgift och sånt. Och det blir också, jag har också gjort en video om detta, ett helt inslag om det här att minuspris eller inte minuspris, just för att ha massa andra tillägg och sånt. Inte ens när det är minuspriser med alla tillägg på själva eldelen då, så är det minus för att du har nätavgiften. Och då blir det lite så här, den här rapporteringen av det som jag har gjort, det gör också lite att man kanske ibland blir lite så här, oj, ska jag nämna det här med nätavgiften? Kanske blir lite tjatigt och så. Jag har ju hela min historik i mitt huvud. Vissa nytillkommande lyssnare eller de som inte har följt mig i all evighet har ju naturligtvis inte den kollen på vad jag har sagt. Naturligtvis, det är ju inte så konstigt. Så därför så kör vi nu hela faderuttan här vad egentligen elpris kostar. Och just nu i detta här vid inspelning fredag 10.00 så gick vi över då till 10.00. Så nu försvann ju hela min kalkyl här försvann. För att vi gick in i en annan timme då. För vi har ju rörligt spotpris per timme. Men vi kan i alla fall konstatera att snittpriset för hela dagen idag, fredagen den 6 oktober, är 19 öre. Och detta är inklusive skatter och avgifter. Utan skatter och avgifter är det 5 öre. Vad är det då för skatter och avgifter? Jo, vi betalar ju moms då naturligtvis till statskassan så att vi får gemensam sjukvård och skolor och kultur, motorvägar och annat. Sen så finns det faktiskt också en rätt mycket avgifter till som Tibber då tar fast för att det kostar dem att handla el då. Och just nu så tar de 9,82 öre per kilowattimme för att täcka så kallade avgifter för inköpet av elcertifikat och ursprungsgarantier. Och det här med elcertifikat och ursprungsgarantier, det är det som stipulerar var elen kommer ifrån. Alltså man kan inte styra var elen kommer ifrån. Om det nu ligger ett polskt kolkraftverk eller tyst närmast oss liksom. Ja, men då är det ju där elen kan komma. Även om då vi faktiskt så att säga bara köper el som går på vatten, vind eller kärnkraft. Och då är det de här så kallade elcertifikaten och ursprungsgarantier som är handeln runt detta. Och i och med att vi har då betalat för att vi bara ska ha vatten, vind, kärnkraft, så är det då vi får rent ekonomiskt. Så därför så finns det en sån handel runt detta. Och detta kostar ju då för att stödja de typen av kraftslag. Men i alla fall 19 öre då inklusive skatter och avgifter är det som vi betalar till vårt elbolag här. Men sen så vill ju också nätägaren ha pengar. Ja, det är klart. Alla ska få äta. Även tyska Eon då som jag har här i Malmö. Eons nät i södra Sverige, jag tror typ det är det dyraste i hela landet. Fram till augusti så betalade jag och min familj 1,56 kronor per kilowattimme. Fattar då att det är 19 öre idag inklusive allt för själva elen. Men sen så nätägaren då vill ha 1,50 krona. Alltså inte öre utan 1,56 kronor.
Ja, det var rätt mycket faktiskt.
Ja. Och vi börjar ju gnälla när elpriset liksom ut på snabbladdaren är uppe på 3 kronor liksom. Men. Av detta så ska jag säga så att 63 öre går till statskassan och 93 öre går till Eon. Men detta var liksom, detta är old news. För i september då ändrades detta för mig till 21 öre till Eon då. Så Eon får inga 93 öre. Men staten ska ju sitta ändå va. Så då helt plötsligt så gick det ner från 1,56 till 84 öre. Det är nämligen så att Eon, de har en liten abrovink att om vi förbrukar under 8000 kWh per år eller upp till det då, så betalar vi alltså 1,56 kronor per kWh. Allt över det, då betalar vi då bara 84 öre per kWh. Och det låter ju kanske konstigt, men till allt detta så betalar vi då också en fast månadskostnad. Och innan 800 kilowattimmar.
8000,
ja precis, tack, kilowattimmar. Så var den kostnaden 211 kronor per månad. Medan den nu är då 692 kronor per månad och 50 öre. Och då blir det ju spännande. Hur ska man räkna den här? För räknar man med den här innan då 211 kronor per månad och det dessutom förbrukade liksom mindre än 8000 kWh per år. då var ju den månadskostnaden ganska stor del av kilowattpriset någonstans, kilowattimmepriset. Men den månadskostnaden har man ju ändå, alltså det är, även om du drar igång kaffebryggan så är ju den med där liksom. Medan vi hade inte nått upp över 8000 kilowattimmar om det inte hade varit så att vi laddade elbilen. Så att igen då, så blir det här med elbilsladdning och vad det kostar inte alltid helt solklart. Men vi kan i alla fall konstatera att när jag kickar in min bil här och nu, då har jag spotpriset 19 öre plus 84 öre för elnätet. Och då är det alltså en krona som jag betalar avrundat per kilowattimme för att ladda idag. Men det ska ju sägas att detta var det genomsnittliga priset. Och jag laddar ju bara på natten. Och då är vi nere på 15 öre ungefär då här idag. Eller i natt. Och då kommer vi faktiskt under en krona per kilowattimme att ladda hemma. Så där har vi elpriser i ett nötskal.
När man ska börja rapportera och berätta vad saker och ting kostar, så bör man egentligen slå ut det på kanske en månad, ett kvartal, ett år. För att få en liksom rimlig pris på vad man har betalat. För att det är så mycket variabler som skiljer.
Ja, men så är det ju. Och dessutom så, det här med månadskostnaden är ju rätt intressant. För att den här fasta månadskostnaden då, som tillkommer utöver det. För att säga att du känner att jag behöver ladda mycket ofta. Men då kanske vi behöver öka säkringen då. Det här är också spännande. För att det heter ju nersäkring. Då ska jag alltså öka nersäkringen från 16 till 20 ampere. Och anledningen till att det heter nersäkring, det är ju för att vi säkrar ju ner våra hus ifrån nätet ute på gatan då. Men säg att vi då ökar den från 16 till 20 ampere. Och då är plötsligt så är vi uppe i 887 kronor i månadskostnad hos Eon. Medan 35 ampere, det är då det är för de som har bergvärme och de har pool och lite sådana saker. Och så laddar de två bilar också. Då är plötsligt så 35 ampere säkring. Det är de som, om du vill kunna ladda 22 kilowatt AC-laddning hemma på din nya Volvo EX30. Då så måste du ha 35 ampere och du kan inte ha poolen igång samtidigt. Då är det 1610 kronor per månad.
Men det är det ju värt för att ladda bilen på 3 timmar istället för 6 timmar.
Medan du sover, ja. Men bara för att du kan. Ja, ja. Exakt.
Skrytsiffra.
Ja, i alla dessa sammanhang så är faktiskt, i just Eons nät så är 21 öre, då är det alltid 21 öre för den rörliga delen. Det är bara vi som är småförbrukare då och lägenheter som betalar den här höga kostnaden på 93 öre till Eon, vilket då totalt sett landar på 1,56 med alla skatter. Till detta som inte finns i vårt elnät så är ju effektavgiften. Den här effekt, där du får betala en jävla massa kronor för de tre högst förbrukade timmarna på en månad. Och detta är alltså någonting som statlig myndighet har bestämt. Detta är någonting som kom innan vi lärde oss det här med rörliga elpriser och sånt. Och det var alltså ett sätt att hålla ner förbrukningen. Effektavgiften måste då vara införd senast 2027, 1 januari. Så det är några år till kanske alla får det. Men den vill vi då hålla, då vill vi alltid hålla ner effekten. Så då vill vi alltid hålla på och pysladda våra bilar och så. Och jädra i havet om någon mikro- eller kaffebryggare skulle gå samtidigt. Den är konstig den. Vi får prata mer om det. Men det kommer alltså från en tid innan vi har lärt oss att spara el då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Christoffer Gullin, det här med marknadspåverkan är ju någonting som både du och jag gjort. För det måste ju varit våra två Model Y som gjorde att Tesla numera är Sveriges mest sålda elbil.
Med tanke på att jag inte ens äger min, så absolut.
Ja, men det är ingen som äger sina bilar. Det är med Finans som äger min bil, tror jag.
Se där. Ja, det är antagligen någon bank som äger den här bilen också. Det är en hyrbil, eller ja, en långtidsbil så, som jag ska ha i 3 månader här nu. Hämtade i måndag, som sagt. Sprillans nyvaren. Jag fick till och med dra av plasten från skärmen.
Ja, vad härligt. Fantastiskt härligt. Det är många nya elbilar som har kommit på marknaden, och väldigt många är Model Y. Det ska sägas att det skiljer då från och med sista september 2023, så blev då Tesla Model Y Sveriges mest sålda elbil, eller antal registrerade då. Och det skiljer alltså 178 bilar jämfört med Volkswagen ID4 som numera då är 2. Det ska sägas att Kia Niro är 3, ja. Ingenting annat.
ID4 har ju varit på toppen i typ 2 år. Niron var ju innan dess liksom. Men nu har äntligen, med tanke på hur mycket säljsuccé Tesla haft med Model Y, så nu har de också blivit den vanligaste bilen i Sverige. Men idag, nu fredag, när vi spelar in det här, så har de precis höjt priset på den. 15 000. Ja. 575 000 kostar den nu.
Där har du nog en kanske en valutajustering, för de sänkte ju priserna i USA ju. Eller så påverkar det inte överhuvudtaget, utan man bara gör ju olika marknadsbedömningar att det har sålt så många i Sverige, så nu kan de minsann betala lite
extra. Ja, det är mycket möjligt, jag vet inte. Jag tror inte att det kommer bli mindre beställningar. Jag tror att Tesla kommer få 15 000 ner i fickan.
Så kan det vara. De slog ju inte leveransrekord dock.
Nej.
Här, utan det var ju förra kvartalet.
Det jag läste någonstans att det är så här, ja men grattis till Tesla som har levererat över 3 000 bilar liksom på den här tiden. Och, ja, fast det var ju business as usual för dem, för det var ju inte ens rekord för dem. Så att det finns ju ingen mening med. Nej. Det är fortfarande jättehäftigt. Det är liksom, många tillverkare levererar ju knappt 1000 eller 2000 bilar. Och Tesla kommer in med standard 3000 här. Men vi blir fler elbilar i Sverige utan tvekan.
Mm.
Vi har nu nått över 300 000 elbilar i Sverige.
Wow.
Det är någon form av milstolpe ändå.
Det är det ju. Av detta så var det faktiskt MG lyckas stå i sig starkt då. För att om vi kollar på de kinesiska uppstickarna som försöker få iväg premiumbilar i form av XPeng och Nio, är det väl framförallt, va?
Ja.
Och även på småbilsområdet så försöker ju Ora positionera sig som en liten bil som är förhållandevis lyxig då. För sin lilla storlek kanske, i alla fall om vi kollar på priset. Där lyckas man inte få iväg några bilar, och XPeng har väl inte kanske faktiskt börjat leverera sina bilar. Nio har ju försökt sälja bilar ett tag. Och, ja, några hundra för Nio liksom.
När jag var på eventet här för ET5 Touring så berättade de ju också att de ska ju komma med finansiell, operationell och privat leasingpriser här nu i samband med ET5 Touring.
Ja.
Och jag tror ju att det kommer ju sätta fart på marknaden lite för dem.
Det är ju otroligt dyra bilar de här de har i dagsläget. ET7 och EL7 är ju väldigt dyra bilar. ET5 är ju inte intressant.
De har ju bara sin subscription som är svindyr.
Ja.
Priserna de visade oss var preliminära, men de var inte helt uppåt väggarna.
Nej.
Så att de skulle väl komma ut med det under oktober, förhoppningsvis med färdiga priser. Men som sagt, XPeng har väl inte börjat leverera. Aura har ju ganska bra prissättning på sin privatleasing, men det verkar inte som att någon vet om det.
Av dessa bilar så de fick ändå väg 200 under kvartalet, ja. Eller 189 stycken.
Men alltså, ja.
Så Sen vet man ju, det är som vanligt, man vet ju inte riktigt. De har ju samarbete med Ystad Saltsjö Bad till exempel, och då är det väl deras egna bilar som har registrerats och sådär, och lite andra sådana resorter. Vi vet ju nämligen, vi kan ju nämligen kolla lite på Volvo, hur många bilar man kan registrera utan att ha sålt en enda bil.
Precis, för kollar vi på bara under 2023 här nu, hela året, så har vi 28 stycken EX90 i Sverige. Ja. Det är spännande.
Snyggt.
Vi har inga EX30 sen, och de ska ju komma före EX90. Och vi har ju sett EX30 med svenska regplåtar. Men de står bara som Volvo när man slår på dem. Det står inte som någon bilmärke det... eller som någon modell.
Det är Volvo är det ju. Det var skönt att veta.
Ja, precis.
Därmed så går det ju mycket, mycket bättre för de här kinesiska uppstickarna som satsar på billigare bilar. Mm. Och MG är alltså, man fick iväg fler bilar än Volvo under kvartal 3.
Det är ju MG4 som säljer som smör, om man ska säga så. Den nya standard range här. Jag tror att de flesta privatleasar den. Jag förstår det. Jag tycker MG har en kul bil.
1645 Atto 3.
Ja, det är också ett märke som har, eller en bilmodell som har legat väldigt lågt i privatleasing, och där har ju många satsat just på privatleasingen på den bilen. Det är ju inte, den bilen är absolut inte värd 550 000 kronor om man skulle vilja köpa den, men 3000 spänn i månaden är den ju lätt värd.
Det är ju, dessvärre får de inte behålla den efter ett år, för de har ju något väldigt intressant abrovink där.
Nej, det är ganska vanligt att man inte får behålla sin privatleasade bil. När den...
Jo, det förstår jag, men det är inte så vanligt att man privatleasar en bil på ett år.
Nej, så är det. Och för er som var intresserade av att ta en Atto 3 men inte har gjort det än för det här priset, då är det tyvärr kört nu, för att bilarna är slut med det kampanjpriset. Så det går inte att få tag i just nu.
Man är lite fundersam på vad det är för bilar man är rädd för här nu när man börjar prata om starka importtullar och sånt på kinesiska bilar. Helt ärligt, för att det är ju de här billiga bilarna, ja, få ut billiga bilar då. Det är ju inte så att de här Atto 3 har väl liksom Byd har ju bättre system och så än vad MG har kanske, men det är ju inte liksom MGs fina premiumkvalitet som man, varför man köper de bilarna, och dess fantastiska system liksom. Det är en bra, det är en bil som går framåt och härlig och trevlig och äga för 3000 spänn i morgon. Om det, nu pratar jag Atto 3 då.
Ja, men precis, för alltså, vi pratar ju väldigt mycket premiumbilar här, och det är några som har gett oss kritik för det. Men det är ju inte framförallt det som folk är ute efter alla gånger.
Nej.
Det är ju oftast liksom en billig elbil eller en praktisk elbil som funkar för familjen.
Och då har vi ju dessutom, det är väl kanske helt rätt då, även om Volvo känner ju av att om Volvo hade varit kvar i med fokus fullt ut på Sverige, USA och Kina bara, så hade ju inte EX30 kommit i den här lite lägre utrustningsnivån kanske, men alls faktiskt för svensk del, men nu finns den där. För det är ju billiga bilar som ska vara volymen naturligtvis då. 300 000 elbilar and counting. Vi får köra det avsnittet snart när vi ska förklara varför inte elbilar kommer generera ett elbrist här.
Men det har jag läst på Facebook, så det är 100% sant. Att Sverige kommer stanna när vi når någon antal elbilar. Jag har inte riktigt förstått hur många vi ska nå för att det ska bli kaos. Men...
För att det ska stanna? Det är upp till Essingeleden där, kan jag säga, vidare bilarna stannar.
Där spelar det ingen roll vilket bränsle man har i tanken. Det står
stilla ändå. Man har ju stått i köer genom året, kan jag säga. EX30 då, vi ska gå vidare här. För att EX30 har ju en systerbil som heter Seeker X, som både du och jag har varit och provkört. Och som vissa skarpögda lyssnare, tittare och läsare såg, så körde vi sagt samma bil här faktiskt.
Ja, delvis i alla fall.
Ja, vi fick var 2-2, och då var det väl skönt att kunna, att du och jag var på samma dag där, så vi kunde provköra den. Och vi ska faktiskt inte gå in i så jättemycket i detta, för att det var väl lite undervälmande, va?
Alltså, jag vart inte alls exalterad för den här bilen, varken interiörsmässigt eller mjukvarumässigt eller körmässigt. Det är liksom, det här är en riktig mellanmjölk, kände jag. Jag tycker bilen i sig är ful, men det är en smaksak.
Ja, många som jag gillar den nog bättre än dig faktiskt.
Ja, precis. Många tycker att den tycker annorlunda och det är helt okej. Men ja, alltså kollar man andra bilar för runt 550 000 kronor så visst, den här har sin plats och den här skulle jag ju rekommendera framför en BYD Atto 3 eller kanske en Kia Niro EV. Jag vet, de har ju för sig sänkt priset på den bilen nu så jag vet inte riktigt hur den ligger till. Men den här känns som ett väldigt safe kort från Seekers sida. Medan Seeker 001 är ju liksom bilen som ger vill ha känslan så det här, ja.
Det är ju en bil med lite karaktär. Den ser ju, jag tycker den kanske den gröna, den gör sig bra, den står där. Så den har ju en intressant längd för den är hyfsat kort. Ändå så är den ju ganska bred mellan hjulhusen. Så den är ju, det är liksom så här, om man tar till exempel Polestar 2 då som vi strax ska prata om, som definierar sig som en D-bil, och så har vi ju Seeker X då som någonstans är längdmässigt som en B-bil då, men vill vara en C-bil för att man menar på insidan så är man så har man liksom så brett mellan hjulhusen så att det är så mycket plats där. Och delvis är det faktiskt så för att den är ju Polestar 2 då till exempel går inte att få plats där bak, medan på Seeker X så var det faktiskt inga problem.
Fast den har ju inget bagage.
Nej,
löjligt litet.
Ja, absolut. Det här är inget, det är ju så med Seeker 001 också. Det är samma, man har inte satsat på bagaget och den har ingen skidlucka dessutom. Så att det är passagerare sitter där bak och där sitter där bak är faktiskt rätt trevligt. Det är en stor pojk som mig. För att du, den börjar ju inte slutta ner heller alls där bak så. Utan du sitter faktiskt riktigt bra där bak. Däremot så känns den som liksom, den ska liksom storleksmässigt gå kloss an med Volvo C40 eller XC40. Det gör den ju också delvis, men då tänkte jag också att den skulle vara lika härlig att köra som XC40 och C40. Men den känns verkligen som en billig bil komfortmässigt och så. Och särskilt den vi körde, den bakhjulsdrivna då ju. Som ju verkligen var så här, okej, det är den här vi, det är den här liksom som någonstans ett rimligt pris. Det är ju verkligen bara från ta sig från A till B med den bilen. Men den hade ju verkligen vare sig någon större jättekomfort. Den var inte dålig, den var inte som stötig och jävlig som en Tesla Model Y till exempel. Men samtidigt som man skulle jämföra med en Tesla Model Y. Så den har ju inte en chans där egentligen med om du vill ha någon form av utrymme både i bagageluckan och i passageraren och föraren. Sådär. Och systemmässigt så lovades det rätt mycket, men vi kunde ju inte testa. För jag menar en sån sak som skulle kunna definiera denna mot en till exempel Tesla då. Är ju ett välfungerande körassistanssystem, men det kunde vi inte testa för det var inte klart. Det som kunde definiera mot en Volvo EX30 hade ju varit en stor härlig skärm framför föraren med navigator, så vi slipper liksom vara oroliga att vi inte ska hitta när Kristoffer Gullin sitter och testar infotainmentsystemet och jag kör, för att man inte ser navigatorn, för den är bara i mitten.
Nu måste jag bara fråga, du nämnde EX30. Visst, de delar samma plattform, men tävlar de ens mot varandra? Jag har sett väldigt många videos här som jämför med EX30. Alltså de som tittar på EX30, tittar de även på den här? Och vice versa?
Det tror jag. Det är ju för att det blir ju alltid en naturlig koppling i och med att de är syskonbilar inom samma koncern. Ju.
Ja, fast det...
Så och du vet, Göteborg i spåret och sånt. Vi hade ju inte pratat om den här bilen om det inte hade varit så att den var liksom här, att den var designad och det vill säga...
Nej, absolut. Och det är klart liksom att det finns en relevans där, men... Men jag menar, EX30 är 20 cm kortare. Det är liksom...
Jo, men de är också samma pris. För att EX30 är ju billigare som grund. Men Seeker X är ju billigare som fullutrustad.
Ja, det är mycket möjligt.
Och då har du de här förbenade 22 kW på alla de två. Både, de är ju färdigkonfigurerade, så det är ju... Du väljer om du ska ha fyrhjulsdrift eller bakhjulsdrift egentligen. Och sen så vilken färg du vill ha. Och det enda du får ifrån i den fyrhjulsdrivna, utöver också då att du får större fälgar då, är att du får massage i sätena. Det är den enda skillnaden där emellan. Annars är de fullutrustade allihopa. Den har lite karaktär på det sättet att den låter. Den har högtalare ut så det hörs så fort. Det är inte bara pip när den låser sig eller så. Utan det den sjunger lite.
Precis vad vi behöver.
Jättecharmigt.
Förarna kan skrika åt dem som är utanför bilen.
Ja, men det är rätt nice. precis vad man behöver i Stockholms innerstad. Vi har en liten skärm på B-stolpen. Det tror jag kommer bli fler bilar som anammar det faktiskt. Visar lite om det är dog mode igång och sånt.
Den var nice.
Och lite andra theater mode. Om det är någon som ligger och halvsover där så ska du inte knacka på och se om den lever. För då var de igång hemma bion. Men framförallt så är det ju Seeker X är ju liksom det här märket som vill vara som Tesla när det kommer till att vi har våra showroom men vi säljer bara på nätet, vi har färdiga konfigurationer, du kan inte välja så mycket. Man kan jämföra dem med olika bilmärken på flera sätt liksom. Dels så har du ju hela Tesla-spåret då, och där så är ju, om du bara vill ha utrymme och sådär, så är ju Model X, eller Model Y förlåt, så himla mycket mer värt. Men du kan ju också jämföra med Volvo då, i och med att koncernsyskon, och då är det kanske upp till utseendet. Vill man ha Volvo eller vill man inte ha en Volvo egentligen? Och sådär. Baksätet är ju naturligtvis bättre då. Sen kan man jämföra med Kia Nio då, som vi gjort. Och där så har du ju en mer modern bil på det sättet att du har snabbare laddning då på 150 kW.
Det har man absolut.
Du har också vehicle to load exempelvis. Så som du har på Kias syskon.
Ja, fast det har Kia, alltså Niron har också det. Jag hittade Kia Niro nu för 476 000 fullutrustad. Jag skulle köpa den alla dagar i veckan framför Seeker X.
Så där ja, då kanske det slutar med utseendet då, helt enkelt.
Och rent krasst, om vi säger så här, Seeker X 550 000 kronor. För 100 000 kronor till så får du Seeker 001. Som
ja, det här är inte ens värsta.
Det är ju liksom en större bil, både i bagage och liksom baksäte och förarsäte. Det är en snyggare bil, det är en bättre bil på alla sätt och vis. Om man tittar på den här bilen så kanske man ska sträcka sig till Seeker 001 istället och få en kul bil, intressant bil.
Kanske det, kanske. Eller kanske man sträcker sig till en Polestar 2 som vi ska gå in på alldeles strax. Men innan det ska jag också konstatera att jag har suttit och kollat igenom. Jag tycker nämligen det är väldigt intressant det här med att vi säljer, eller köper i vårt fall, bilar på internet. Det vill säga affären görs över distans. Och här vill ju Seeker vara som Tesla, eller hur?
Ja.
Och då helt plötsligt så kommer ju den här distansköplagen in i bilvärlden. Och bilvärlden har ju generellt sett ibland lite problem att förhålla sig till diverse konsument. Köplagar och så. Det här med till exempel vad som händer om en begagnad bil som en privatperson har köpt från ett företag går sönder och så vidare. Så är det alltid lite gnäll känns det som om vad som var ursprungsfel och vad det var, vad som var och så vidare och så där. Och så blir det gnäll. Och allmänna reklamationsnämnden, de gör ju inget annat än ta hand om bilar. Men distansköplagen stipulerar ju att du har ju rätt att bara lämna tillbaka din produkt inom 14 dagar, eller hur?
Det stämmer.
Och dessutom, om du inte blir informerad om det, så har du rätt att lämna tillbaka den mycket längre än så? Faktiskt, det är inte så många som vet.
Nej, det finns det hade jag inte väldigt bra koll på faktiskt.
Ett väldigt tydligt krav på att informera om distansköplagen. Jag skulle uppleva att Tesla gör det jättebra.
Ja, jag vet och att Volvo dessutom gör det också jättebra när jag har köpt mina bilar där.
Precis, och de har ju ett flöde för det där och hanterar det där Tesla. Det är ju därför vi har lagerbilar. Det är folk som har antingen ångrat sitt köp eller lämnat tillbaka det, eller av andra anledningar finns de där. Så det finns en process för detta. Jag har suttit och läst igenom Seekers sån här avtal. De här, det man ska förhålla sig till. Och där, de, av det jag kan läsa mig till, så är de inte så glada i att man ens avbeställer sin bil innan den ens har kommit. Utan då blir det lite straff på det.
Okej.
Okay. Så att där har jag faktiskt lite, jag ska grotta mig nästa vecka, ställa lite frågor åt Seeker och så vidare här. Så att ta det jag sa nu med en nypa salt. Men av allt att döma så har man inte riktigt anpassat sina villkor till svensk konsumentköplag, eller europeisk är det ju säkert också.
Det känns ju som någonting, det känns ju som bara slarv, för jag menar vi har ju Lincoln Co som säljer på internet, vi har Volvo som säljer på internet, vi har Polestar som säljer på internet. Jag menar, det är bara att ta copy-paste från någon av dem, tänker jag.
Helt 100% säker på att det här kommer lösa sig. Jag bara tycker det är intressant.
Det visar prioriteringen kanske.
Kan det vara så. Kan det
för
vara så.
När man börjar sälja bilen så kan jag tycka att det här ska vara klart.
Kan man verkligen tycka. De har också lite så här, de har rätt att avbeställa din förbokning av vilken anledning som helst. Och lite sådana ganska ensidiga villkor.
Härligt.
Ja, to be continue på den. Nu så, för att avsluta här nu, så Polestar 2 Tredje gången gilt. Nu har jag pratat om den här bilen i 3 avsnitt. Och det beror nog på att jag kanske var lite fördomsfull faktiskt.
Jaså?
Ja, faktiskt. Ja, men baserat på siffror och tid och lite sådana saker så kändes det som att Polestar 2 började nå sitt bäst före datum. Och jag jämförde det med en tidningsbransch som höll på att dö. Men sen är det ju det här med att när man väl får uppleva saker i verkligheten så... Ja, det är lätt att glömma. Polestar 2 var lite före sin tid, tror jag faktiskt. Och på så sätt, och det var inte på något dåligt sätt i och med att den fortfarande finns då. Så att man hade rätt, om vi då jämför lite med, om vi pratat om Volkswagen som fortfarande inte har fått ut sin, vad kan jag säga, sin mjukvara som heter 4.0, som egentligen kanske är 1.0, medan allting innan var beta. Så gjorde ju Polestar 2, eller Polestar, rätt redan från början, kan jag tycka, när man som första bil någonsin introducerade Android Automotive. Den andra bilen var ju förut Volvo XC40, som ju kom någon månad senare då ut på marknaden, eller presenterat för pressen i alla fall. Och det ska sägas att Polestar 2 visades upp för världen redan 2019 i februari. Och sen så såldes den, eller levererades den första svenska bilen i alla fall, i sommaren året efter då, 2020. Så det blir ju långa ledtider, men ändå. Det är ju ett liksom... Ett som jag varit inne på innan, ett system som andas elbil. Vi har våra mobila nycklar så vi slipper förhålla oss till den här fruktansvärda nyckel. Jag kan ju säga en sak med att köra Model Y här nu, eller Tesla generellt sett, det är ju att det här med nycklar och förhålla sig till det har ju blivit väldigt gammalt väldigt snabbt. Och här så, inte riktigt från början, men ganska tidigt så kom Polestar 2 med just så kallad Mobile Key då. Jag vet inte om det är något fel på mig, men jag har så oerhört svårt. Det är nog någon form av ADD-diagnos och att saker och ting ska vara rätt och sådär. Så man liksom mållåser på saker. Men jag har så himla svårt för den här fossilmetaforen med startknappar. Liksom. Och Polestar 2, det finns inte en startknapp som så långt ögat kan nå. Sen nästa känsla som när jag sätter mig och kör den här bilen, det är en liten sorgsenhet. För att det här är ju, känns ju som en av de sista bilarna ihop med vissa av de tyska. Där man fortfarande satsar på en stor förardisplay framför mig. Jag gillar ju det. Jag gillar den här navigatorn som finns. Och jättegärna, Kristoffer Gudin, du sitter och lyssnar här nu som om du vore artig. Men alltså, in med inspel här nu. Är den här förardisplayen överdriven?
Jag tycker ju att förardisplay är nice. Men jag tycker ju om små förardisplayer. Jag tyckte ju om den jag hade i Mustangen till exempel. Jag tycker ju om den som Nio har till exempel. Jag tycker ju att Audi och Polestar och Volvo, de skulle lätt kunna minska ner. I nya EX90 så är det ju en liten förardisplay till exempel. Den visar det man behöver och sen är det inte så mycket mer. Nice.
Ja, det är ju det här att du har ju inte navigatorn i de små. Hade du det i Mustangen eller hade du bara en pil som visade? Liksom?
Nej, jag hade en pil. Och i Nion så hade jag också, ja, den visade ju en liten minikarta hur man skulle svänga och jag misslyckades ju ändå, men det är en annan sak. Det
kan ge mig en stor navigator framför mig, det är det jag gillar, det är det Peter gillar. Ge mig en
head-up-display istället.
Ja, det är för fasen, Mercedes har heads-up-display som är detaljerad och ibland ser det ut som ett spindelnät som ligger där. För det
ja, men den är ju faktiskt inte bra tycker jag. Jag tycker att Volkswagen har den bästa head-up-displayen, de har gjort det riktigt bra tycker jag.
All right. Ja. Ja, det var lite oväntat med tanke på din stämpel på Kristoffer.
Jag säger att de inte har gjort bra elbilar. Jag säger inte att de inte har gjort bra någonting.
Heads-up-display, nej precis. Nej, men någon heads-up-display bryr inte jag mig personligen om det här. Så att då, det är väldigt sällan det kommer med i mina recensioner kan jag säga, förutom om jag stör mig på den. Polestar 2 har då en väldigt stor förardisplay med en stor härlig tydlig Google Maps framför mig och det är bara så rätt för Peter Esse. Och den har ju den här väldigt cementerade cockpitkänslan och jag tycker ju att det ska vara en ganska upphöjning mellan förar- och passagerarsätet. För då kan du nämligen enkelt sätta din kaffekopp och sonens vattenflaska och båda, och säljs gärna två mobiler som induktionsladdas. Där gör ju Tesla, Model Y, gör ju det väldigt bra. Och sen så finns det jättemycket utrymme emellan. Polestar här har ju samma upphöjning, men där finns ju inget utrymme att sätta några grejer, för att det är ju bara en stuera batteri ligger väl där liksom hela vägen och bak med kardaltunneln då liksom. Så där har de en stor härlig, eller det är en härlig liksom cockpitkänsla av fel anledning kan man säga, men ändå härlig.
Jag tycker inte att den är så praktisk.
Den är inte praktisk för 5 öre, nej. Och det går inte att hålla den rent heller, för att den här plast ovandelen, det här är jättesvårt att förklara i radio, men den är lite flytande upphöjt. Och sen så går det liksom inte att städa under där sen. Liksom för att man kommer inte... Oh, alltså det är så mycket böjer och det är snyggt, men det är omöjligt att hålla rent. Jag ska lägga en bild på det sen i elbilsveckan.se här. Så att ni står och menar... Men vakter, men den har bara en mugghållare. Sen har en mugghållare bak i och lyfter den här utrymmet som är mellan... det där är så... Wow.
Jag åker ju oftast själv, men jag använder ju båda mugghållarna.
Ja, du gör det.
Ja. En varm dryck och så har man en kall dryck.
Du kan inte liksom ha, du kan inte ha för stort kaffe. Jag kör ju Circle K's gigant latte då när jag, som middag eller som lunch med det. Och den är ju för stor den. Du kan inte ha den på den bakre där, för då kan du inte stänga liksom locket och hålla armen på den. Men alltså Polestar 2 tycker jag har bättre interiör än Polestar 3. Polestar 3, den här som delar den med Volvo EX90, alltså mitten där mellan passagerare och förare, det känns bara billig och det känns liksom som man inte riktigt vet vad man skulle gjort med den och så. Så, tyvärr. Polestar 2, riktigt nice. Sen så har vi det faktumet att uppdateringen av de här nya bilarna årsmodell 2024 blir det, va? De är ju lite större än man kan tro faktiskt. För att dels har vi det här med att sätta igen grillen då. Och det ser ju modernare ut. Även om gamla Polestar 2 är ju mer ikonisk då ju. Med grillen öppen. Men att göra den bakhjulsdriven. Istället för framhjulsdriven. Det förändrar bilen i grunden.
Det är så nice.
När det kommer till den tvåhjulsdrivna bilen.
På vilket sätt märker du av det?
Nej, men den är ju så stabil bara. Liksom. Och det bara händer grejer. Medan det kändes som att den här framhjulsdrivna då som kom. För Polestar 2 fanns ju bara som fyrhjulsdriven i början då. Var snordyr och sen kom ju den här tvåhjulsdrivna. Alltså den slänger ju. Man kör ut lite väl snabbt då från en kostning. Så är det nästan som man är orolig om baken kommer följa med liksom. Men här så har vi en härlig stabil körning från en bakhjulsdrivna. Och det är ju också den som är otroligt prisvärd då. Priset är ju äntligen rätt. Jag ska faktiskt backa också. Du har ju lite mer kraft på den här bilen då numera med den nya motorn och sådär. Så att det är klart det också ställer till det ordet positiva. Sen är ju det här priset är ju äntligen rätt. Priset kan inte vara billigare. Och se om man ska handla en bil som ska ha lite utrymme där bak och så är priset helt fel, för då ska du inte ha den här bilen överhuvudtaget då. Men priset för den här bilen som passar en någon som vill ha lite trevligare, roligare bil med fokus på föraren. Det är ju alltid konstigt den prissättningen på Polestar. För att grundpriset 609 000 är ju förhållandevis vettigt. Men då hade vi problemet att vi var tvungna att lägga till då både pilotpaketet och pluspaketet. För att överhuvudtaget få en bil som är värd att äga. För att utan pilotpaketet så hade du inte adaptiv farthållare eller pilot assist överhuvudtaget. Det, så kan vi inte ha det. Till det så får du också adaptivt helljus då, de här pixel-LED-strålkastarna. Som ju är en trevlig upplevelse att använda i mörker. Men det är inte det viktiga, utan det viktiga var ju adaptiv cruise control. Och det kostar ju ändå liksom 35 papp att lägga till det. Och då är plötsligt så vart ju bilen... Fortfarande helt okej, okay. Men sen så är det ju det här att för att inte liksom ha en klaustrofobisk upplevelse så behövde vi panoramataket på den här bilen som är riktigt, riktigt trevligt. Och den här touchen och ha den här Polestar-loggan som lyser upp där, den är också trevlig. Och så fick du ju, får ju jättemycket då med det här pluspaketet, har med Cardon, alltså bättre ljud, vi har trevligare klädsel, du har det här mörka Ash Deco-inlägget. Vi har utökad kupébelysning så det lyser lite LED särligt överallt snyggt. Vi har värmepump, hej Sverige. Helt eljusterbara framsäten. Vi har eluppvärmning av ratt, baksäte och munstycken för vindrutetorkarna då. Vi har HEPA-filter, vi har det där vi får vår digitala nyckel, vi har elmanövrerad baklucka. Och det är klart att det är någonting vi måste ha då. Och då blev ju priset lite väl högt kanske. Men, numera så ingår pilotpaketet. Och inte bara det, vi kan välja vilken färg vi vill, det ingår i priset.
Ingår det i alla versioner?
Ja, jag är ju inte det. För att om vi köper den här standard single range för 560 000 så ingår då ingenting extra alls. Utan då får vi betala, då får vi betala för pilotpaketet och vi får betala för våra färger. Och då blir det lite så här. Om vi väljer long range single motor med 82 kWh stort batteri så kostar då bilen med en nice färg med alla paket vi behöver. Då kostar den 659 000. Om vi väljer standard range single motor med då samma färg, pilotpaket och allting, då kostar den 654 000.
Så de vill verkligen inte sälja någon standard range single motor?
De vill inte sälja någon.
Det är bara för att få ner från priset.
Ja, och standard range single motor dessutom har en lite mindre effekt, eller vad det är, för den har, det är 0-100 på 6,4 sekunder på standard range, medan det är på 6,2 sekunder på long range då. Så den här standard range single motor, den är ju inte särskilt prisvärd. Det är ju samma sak med Volvo C40 för övrigt. De säljer ju long range C40 där för billigare pris för då än för en den som är med mindre batteri. Så jag vet inte vad det är de har förhandlat.
De kanske har svårt att få till det lilla batteriet. Eller, alltså mängden, ja, tänker jag. Det kanske är fler, ja, som vill ha long range batteriet. Så att de tjänar på
det. Ja, någonting är det ju. Helt klart. Sådär. Och nej, men du vet, om du köper en, och det är ju, vi kan ju jämföra Polestar 2 med Volvo C40. Och för mig handlar ju det, vilken man ska köpa där, det handlar ju bara om design. Men visst, det handlar kanske också delvis om pris. För att, eller rätt mycket om pris, inser jag här nu faktiskt. För att C40, om vi ska jämföra med den, det är alltså XC40 med där de har tagit en såg och sågat bakluckan.
En ganska opopulär bil i Sverige. Ungefär 2000 bilar versus XC40 som har dryga 6000 bilar under 2023.
Jättefin bil. Särskilt för, det är alla andra som tar någon smak helt enkelt. Särskilt core-modellen på C40 då, 578 000.
Det är jättemycket pengar.
Att jämföra med long range single motor på Polestar med det som jag behöver som kostar då 660 000. Alltså det är ju fasen, runt 80 000 kronor skillnad. För då får vi nämligen på Core, den här minsta modellen, vi får ju panoramatak, vi får ju Pilot Assist här ju. Och då är det så här, single motor extended range, då är det ingår där, alltså det är större batteriet. Single motor då, om vi skulle nedgradera motorn, då är det 21 000 extra.
Ja, och det kommer ingen göra.
Världens konstigaste prissättning.
Och C40 har ju två mugghållare, så att där, min röst faller
just
ju på den.
Just det. Sen har ju den, men där har vi ju den här igensatt nyckelhål och sånt som ser bara konstigt
det
ut.
Det stör deras, mig mindre än vad det stör dig.
Ja, ja deras, det stör mig enormt mycket. Men ännu kanske mer är att deras system, liksom hur det ser ut och så, är ju mer fossilkänsla. Det är svårt att hitta saker och svårt att se saker på.
Och när det
på
kommer nya displays, funktioner så verkar Polestar få det mycket, alltså ibland mycket, ja, långt tidigare än vad Volvo får.
Jo ja, nu har vi ju, nu kom det faktiskt samtidigt Amazon Prime Video till båda bilarna, men YouTube fick ju Polestar tidigare.
Och webbläsaren var väl långt tidigare i Polestar.
Ja. Sen är ju YouTube på Polestar ju, det är en ganska tafflig historia i och med att dels så har du ju problem med att skärmen är stående då. Det kommer ju alltid vara det. Men sen är det ju, det är bara en mobile wrapper av Eller det var en rapper av mobila YouTube.
Jag hörde av någon berätta en gång att finns det YouTube i bilen, det är ett tydligt tecken på mognad och att det är en bra elbil eller något sånt. Är det någon som har sagt, jag kommer inte riktigt ihåg vem det var. Jag tror att
det var inte
på
så
P och
slutade
på Eter.
Just det, det var ju för övrigt inte alls så jag sa. Det var ju det att klart det ska vara YouTube i bilen så man kan sitta och titta på det istället för...
Du sa att YouTube visade på mognad.
Så att man kan sitta och titta på det istället för Sonens fotbollsmatch en regnig jädra höstdag liksom.
Det är klart att det ska vara YouTube i bilen och Polestar har vi kommit halvvägs då.
Men sen har vi ju det här med då den enorma långa räckvidden. Det är helt surrealistiskt liksom att du kör ifrån Malmö till Göteborg, faktiskt lämnat tillbaka hos Polestar. Och du har så här, men du är så här 40% kvar av batteriet. Herregud, med min Audi så var jag tvungen att ladda redan i Varberg liksom. Så den har en VLTP på 65,5 mil och det är ju med 19-tums fälgarna. Som för övrigt är mycket snyggare än 20-tums fälgarna tycker jag. Så att det är ingen skada skedd där. Du kommer ju lätt 40 mil om du kör lite normalt. Och sen så, nu hade jag ju en enorm motvind när jag körde upp. Det var så mycket vind så att jag trashade mitt sjätte objektiv här nu. Gick sönder i marken. Det var bara 25 000 åt helvete. Men vadå, vad gör man inte för en fin bil? Liksom? Hellre att du trashar objektivet än en bil för 700 000. Kan. Så den gick rätt, den drog rätt mycket faktiskt här i den blåsten. Men det är ändå trevligt med sån lång räckvidd. Så det har de gjort bra. Det man inte har gjort bra då, ska jag säga, är ju... Jag kommer att säga små petitesser igen, men jag har ju svårt att släppa det. Det är ju inte trådlös CarPlay, va? Herregud i himmelriket.
Apropå mognad.
Och till skillnad mot Volvo så ligger de här USB-C-kontakterna. De är ju verkligen längst fram också. Så det måste verkligen synas runt halva världen att du sitter där och har kopplat in din iPhone med Lightning och USB-C. Sen är det ju så här att jag hade nog inte använt CarPlay, men jag använde aldrig CarPlay. Jag kopplade in det på denna bil för att Android Automotive-systemet är ju ändå så fulländat, va? Bortsett från att det är svårt att tillskansa sig betalpoddar ifrån Apples podcaster.
Jag använder ju CarPlay jämt. Jag håller ju på och gråter blod varenda gång jag sätter mig i Modelyn här nu. Liksom, för att jag inte har Apple CarPlay. Måste hålla på med deras jävla Spotify-app.
Ja, det är
värdelös.
Ja. Det får bli Spotify som blir... Det är väl den enda universella poddspelaren. Google har ju lagt ner Google Podcaster också. Det där är lite tokigt. Sen är det ju också där framme. De har liksom inte riktigt fått till det. Hela den induktionsladdningen där ligger där framme. Och det har väl alltid varit lite så här, precis som på många bilar, att det gäller att ha en rätt storlek på telefonen. iPhone 14 eller 15 för den delen. Pro Max, den är verkligen rätt storlek. Men det är ju det lilla. Det som är stora problemet i sammanhanget är ju den här enorma kaldartunneln som är där bak. Och dessutom så förstör den ju också att det inte... Det är precis, Gullin kan inte ha både sin kalla och varma kaffe eller dryck där fram. Och, nej, men jag håller med, verkligen. Det är verkligen så där. Det är så mycket plats där mellan. Men det slutar med att man lägger saker där precis bredvid körriktningsväljaren. Liksom. Som förut också är väldigt nice. Som, jag gillar den körriktningsväljaren där och har den... mellan där den ska vara, den ska inte vara uppe på ratten. Och bak, det är ju så här, alltså jag har inte fått som klaustrofobisk känsla sen när jag försökte komma ur en Audi e-tron RS GT. Audi RS e-tron GT,
menar jag. Du kommer få mejl från Audi igen.
ja, vi har pratat om detta, hon kan acceptera det att vi aldrig riktigt får ihop det. Nej, det är ju, alltså du vet, jag får inte fötterna fastna där under sätet och så vidare. Det är en liten bil och Polestar i sin nästa form, Polestar 2. Jag hoppas verkligen att de fortsätter med den klassen. För det är en bra, trevlig bil. Jag gillar ju den här sportback-känslan som är lite upphöjd. Det har jag alltid tyckt om de bilarna. Jag har varit fan av Volvo S60 Cross Country, eller CC heter det.
Men ska inte Polestar 4 vara i den här storleken?
Polestar 4 är ju så spottig och så. Jag tror och hoppas att Polestar 2 version... eller vad säger man? Vad blir det? Så, menar, de kommer väl inte bara släppa bilar och sen lägga ner dem. Så, men det finns ingen Polestar 1 och 2. Liksom. Jag antar att Polestar 1 och 2 kommer att komma i nya versioner framöver.
Polestar 1 tror jag inte. Den kommer nog forever and ever ha sin legend-status så att säga. Den har de ju slutat tillverka. Den tillverkas ju inte.
Ja, men det, det är ju en plug-in hybrid. Det var ju, det är ju synd, för det var ju, det var ju den Volvon som aldrig, ja, herregud, vad, det var ju konceptet för S90 den. Ja,
den hade man ju verkligen haft vill ha känsla på om den hade funnits som ren elbil.
Det hade den ju. Concept Coupé hette den ju, som ju var någonstans konceptet för Volvo S90 då, och men då att det var bara två dörrar, precis som
funkar för mig.
Funkar för dig, på tal om fokus på föraren. Men oj, vilken fantastisk. Den är ju vacker. Nu sägs det ju att Volvo helt ska lägga ner sedanerna. Och alltså, ja. Men Polestar 2 på den lilla SCA-plattformen, alltså en systerbil till EX30 och Seeker X och Smart hashtag, massvis med nummer 1 och 3, va? Alltså en lite kortare bil, men samma utrymme där bak, det kan jag acceptera, och som är lite så Polestar 2-aktig. Det är väl lite det jag skulle vilja se i framtiden. Det ska sägas att Polestar, John hade ju gjort ett väldigt bra PR-arbete här. Så han hade ju ringt sina kompisar Thomas, Ingela och Håkan Samuelsson då, va? Och bett dem köra fram sina två Polestar 2 BSD Edition 230.
Vadå, så du har kört dem?
Nej, men jag har stått 2 meter från dem och dreglat. Så. Ja. Wow, ja. Vilka... Alltså det är ju färgen. Det är det som är så roligt. Den här Thomas Inglatt har en grön, liksom jag skulle säga en skogsgrön, jättemörk grön Polestar 2 BST Edition. 230 är ju för övrigt hur många de finns i. Så det är liksom ingen sån här, ja, specifikation. Så. Och de ska tillverka 230 sådana. Och så är det de här med, så står den tvåa där fram. Det skiter jag ju i sig vilket. Men alltså den här dikal på motorn. Men den gröna, att den inte finns, det är att köpa som long range dual motor performance. Det är ett skam på torra land. Det ska också sägas att den svarta varianten då, som där passade verkligen den här safe zone framför, som var på den svarta då, Håkans bil. Det passade riktigt bra. Det kändes som att den var framtagen just för den bilen. Det var två vackra bilar, det kan jag säga.
Apropå Håkan Samuelsson, så vill jag bara snabbt tipsa om Solcellskollens podcast, där senaste avsnittet 97, där var Håkan Samuelsson med och då pratade om Volvo och Polestar. Han är ju numera styrelseordförande för Polestar, så att högst relevant fortfarande inom koncernen. Även om man hade lämnat Volvo.
Ett tecken på att det här att Polestar skulle ha massa förlust och bygga bilar på kredit och så vidare. Att det där är ju mest en bokföringsteknisk sak. Utan det finns nog full kärlek till Polestar även framöver, tror jag.
Jag tror inte att man ska vara orolig.
På tal om att inte vara orolig, så vi är tillbaka redan nästa vecka. Men kan du inte få nog av oss, så vad sägs om att hänga på elbilsveckan.se, vårt eminenta forum där vi språkar om det vi har sagt i podden. Så registrera er där, det är alldeles, alldeles gratis. Vill ni titta på Christopher Glin, så hittar ni honom på elbilsmagasinet.se och elbilsmagasinet på YouTube.
Och är det så att man vill titta på Peter istället, så kan man söka på Peter Esse på Google, YouTube, din favoritsökmotor, så kommer man garanterat hamna på hans YouTube-kanal också. Vill man prata med honom så kan man mejla till esse@elbilsveckan.se, så hamnar man direkt i hans inkorg. Och vill man prata med oss båda, så kan man mejla till info@elbilsveckan.se.
Mycket enkelt. Och sen så har vi också ljudtekniker Dennis Klarin, som förtjänar en stor eloge för sitt idoga arbete varje vecka. Med det så får vi ha en bra vecka, så syns vi, eller hörs vi nästa. Hej!
Hej på er!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.